Vad är det som förenar två presidenter, eller förlåt, en president och en presidentkandidat med Sveriges statsminister?
Och har sossarna lyckats? För första gången lyckats prata politik.
Det här är politiken med Henrik Thorehammar och Torbjörn Nilsson.
Henrik, då ska vi prata om en politikerpersonlighet. Närmare bestämt en särskilt manlig politikerpersonlighet.
Det stämmer, Torbjörn. Vi börjar med case 1. Vi tar oss till söndagen. Finland har första omgången till presidentvalet. Mm. Inga stora överraskningar.
Många män.
Många män var det, ja, som kände sig manade, och framförallt som finländarna kände sig manade att rösta på. Alexander Stubb och Pekka Haavisto är de som går vidare till andra omgången. Jag tittade på Arena, as you do, svenskspråkiga Ylle.
Ja.
Och då hade de med en väldigt svenskspråkig, nästan smålandsspråkig professor,
okay,
i allmän statslära vid Helsingfors universitet. Åsa von Schultz.
Jaha.
Ni är Bengtsson, har jag fått lära mig när jag tittar på henne. Och hon pratade nämligen som expert om utmaningar som Alexander Stubb har. Till exempel att det var jättemånga andra kandidater som finska väljare tyckte var mer pålitliga, som de hade mer förtroende för.
Mm, ja, okej. Okay.
Ja, och då kommer...
Definierade hon förtroende på något vis? Eller?
Nej, det här kan vi spara till diskussionen. Mm, men så här, han har ganska lågt i förtroende, och sen så här, men han hamnar väldigt högt när det gäller effektivt ledarskap. Och sen så då fortsätter programledaren och tar in också frågan om empati det här.
Men alltså, han klarar sig inte så bra på empati, tror du att de har... jobba på det.
Jag tänker att han är väl medveten om detta. Han är också väl medveten om att han har vissa problem med trovärdigheten. Och det här är någonting som han har jobbat väldigt mycket med och varit tydlig med i kampanjen. Jag tror inte jag har hört honom i en enda intervju eller en enda debatt där han inte har framhävt vikten av att vara empatisk, till exempel. Och sen har vi alla sett att han har antagit en mer stram, statsmannaaktig roll nu än vad han haft när han tidigare agerat som politiker i Finland. Och det här är precis i linje med det. Han försöker hantera sina svagheter.
Det är ju något fint med det här med presidentval, för att sakpolitiska skillnader är ju ganska små. Och här grottar de ju verkligen ner sig i...
Är det fint? Är det fint det du vill komma till?
Att här får man ju utan en liksom diskussion så mycket... Det de kan grotta ner sig i är ju personan, och personen betyder ju också mycket i valet. I Sverige så menar ju statsvetarna att i Göteborg att de konstant mäter att personen betyder ju inte så mycket. Det är ju ideologin fortfarande som väljarna faktiskt röstar efter, eller väljarna uppger. Till statsvetarna att det är det de bryr sig om när de går till valurnan. Men här blir det ju på en helt... Men det blir på en sån nivå där de verkar ha gjort mätning på olika kategorier här. Har den här kandidaten empati?
Alltså,
och vad är den här kategorin empati, undrar man ju också. Det är väldigt spännande.
Så många frågor som väcks här. För till exempel... Hur har man mätt det? Egentligen, min känsla är så här, nej men gud vad hårt det här låter. Att någon bara så här, här är en bild på en hundvalp som blöder. Vem utav de här kandidaterna tror du tar hand om hundvalpen? Och folk bara så här, inte Alexander Stubb i alla fall. Nej, han gör inte det. Han kanske ser om man kan sparka den på den som boll. Jag vet inte vad de är ute efter när de söker efter empati. Det kan ju vara någonting med att... Ett, jag inte har sett grundrådatan och hur de har tittat på det hela. Eller någonting i språkförbistringen. Att det de pratar om empati kanske är någonting mer som vi i Sverige skulle säga om det här klassiska likability. Alltså, vem vill du ta en fika med? Vem vill du ta en öl med? Mm. Vem vill du ta en korv med? Skulle Johan Persson kanske vilja att frågan skulle ställas.
Men Alexander Stubb här, han har alltså låg empati. Men,
lågt förtroende.
Men hög ledarskapsförmåga, ja, enligt folk. Men också lågt Vad var det du sa först?
Förtroende, alltså.
Grundförtroende liksom.
Ja, att man liksom inger den här personen pålitlighet. Tolkar det som, återigen, nu kanske vi tar oss friheter i tolkningen, men det är de här associationerna som kommer upp när jag hör hur man så glatt pratar, recenserar någon.
Jag som blir så nyfiken på tävlingen eller andra omgången, valet. Hur står sig Pekka Haavisto mot detta?
Den pålitligaste toppar. Sen tror jag att vår kära Centerns Ren kom ganska bra. Sen kommer KDs lilla Esaja kom ganska högt upp där också.
Jag förstår, de är intressanta. Men de är ute nu till andra omgången. Nu är det ändå stubb mot Haavisto. En samlingspartist mot en miljöpartist.
Det är tröstpriser för dessa människor. Och nu är det ju, jag vet inte, men det kändes ju lite så här, fördel Alexander Stubb. Och återigen, givet att jag har inte detalj studerat finländsk politik jämt. Men jag minns ju den här glade mannen, för han pratar så mycket och han pratar så bra svenska. Han var med på någon sorts liksom så här, när jag var på Sveriges Radio, en sån allmän utbildningsdag, så bara, och nu kommer för detta premiärminister Alexander Stubb och ger lite råd om ditten och datten.
För många svenskar så framstår han väl som en yngre version av Carl Bildt. Alltså konstant lillgammal, globetrotter, haft många olika uppdrag som är viktiga. Kan mycket om allt, tycker han själv, i alla fall.
Det är någonting med lite, det här jag tänker så här, att folk stör sig på Alexander Stubb.
Och det är vilka är folk? Är det svenskarna eller finländarna?
Om vi pratar om att så här, har du förtroende för den här personen? Verkar han ha empati? Nej. Kan den leda saker och få igenom saker? Absolut. Och det kanske säger någonting om Finland, om presidentens speciella befogenheter och roll, eller bara just vår samtid. Att så här, när ryssen man ser vid horisonten, då kanske det inte är bara så här, vem känner jag mest med? Utan det är mer bara så här, okej, vi förflyttar bataljon. Jag har ingen aning.
Historiskt, det här har jag snubblat på i allmän NATO och research, så led ju Alexander Stubb när han var statsminister av att människor uppfattade honom som lite för plojig. Det finns ju några omskrivna incidenter som handlar om att han dök upp i shorts vid något tillfälle och att han hade röda byxor och att han då liksom blev utskrattad, eller att man tyckte det var pinsamt kanske att statsministern höll på så här, att han inte var
känna pinsamhet inför vad en statsminister gör. Så sjukt specifikt finskt och inte alls applicerbart för vad svenskar kan känna när de slår på sina sociala medier och ser Ulf Kristersson välkomna Emmanuel Macron.
En teori är ju att de här tre politikerna som du nu nämner är inte de samma politikerpersona. Politikertyp.
Jo, det är det jag undrar. Och om det finns ett släktskap som jag tycker vi måste försöka utreda, och också då om Alexander Stubb har på något sätt hittat lösningen med hur man överkommer att folk inte tycker om en. Det känns också att Jens Liljestrand skulle behöva kopplas in på det här samtalet.
Kulturjournalisten som skrev stort om att han lärde sig bli snäll.
Ja, typ. Så här får man vänner, så här blir man omtyckt, likability.
Så här ger man komplimanger. Det tror jag de här, alltså alla politiker är rätt bra på att ge komplimanger.
Ja.
Ärliga eller inte.
Ja. Nej, men det är ju någonting med, som du säger, och de pratar om i Finland, att så här, nu har han tydligen inte på sig röda byxor eller shorts. Han håller tillbaka sina impulser. Det här är väl frågan, återigen, till det väldigt nästan sönderpratade hälsningsfilmen om Ulf Kristersson, när han, min tolkning är väl så här, han ska ha lite kul papper. Personlighet, göra lite tråkiga vitsar, in Sweden we have a system, och så säger han någonting svenskt och så, ja, va, hej, välkommen in, Emmanuel Macron, och väckt extremt mycket ilska, och absolut, Ulf Kristersson, la grande nörd, kanske Emmanuel Macron kommer liksom när han kindpussar honom så här 17 gånger eller fan de gör i Paris. Det känns som att de pussas väldigt mycket där.
Det här besöket från franska presidenten pågår ju när vi pratar nu. Men jag funderar på, är inte den här gröten du kretsar kring ordet metrosexualitet? Finns det ordet fortfarande förresten? Jag vet inte. Det känns som en sån 00-tals glosa.
Paradigmskifte, identitetspolitik. Men vet du vad? Kriget mot terror, vissa
tidningen,
saker.
Tidningen Gringo och metrosexualitet.
en av dem finns inte längre. Tror jag i alla fall. Gud, tänk om tidningen Gringo nu hör av sig och bara så här: dude, vi driver på för mer representation. Hur kan du ha glömt bort oss?
Är inte grejen här med den här politikerpersonligheten, om de tre har en gemensam, att det är att de är så metrosexuella?
Vi kan ta... Ska vi hoppa till case 3? Vi tog ju lite tvåan här, Ulf. Emmanuel Macron. Hur metrosexuell är han? Hur mycket ilska väcker han hos vissa breda folklager, de han styr över, fransmännen? Väldigt snabbt gick det ju från att han var så här, den nya spännande mittenlösningen. Bara ta det som är bra med höger och vänster och bara gör det som funkar. Och istället blev han så här, de rikas president. Och det var mycket den här glosan att han var Jupiter, det jupiterianska presidentskapet, som man känner så här, här är inte jag tillräckligt grundad i fransk politik för att förstå alla parametrar av det. Men jag ser ju en fucking solkung när jag hör det begreppet.
Alltså vi har ju inte solkungstradition i Sverige, men en hel del av Ulf Kristerssons första år har ju haft diskussioner som är solkungslika kring sig. Alltså en kritik av den här... statsministern tycker kanske att det är lite för kul att vara just statsminister. Roligt att flyga flygplan, roligt med Harpsund, och tycker kanske lite för mycket om flärden. Det har ju funnits en sån debatt.
Och nu kommer det liksom breaking under poddinspelning mer om lyxliraren Kristersson.
Ja, vad då?
Aftonbladet har kartlagt hur mycket pengar och vad han har köpt in till Sagerska palatset.
Det måste jag kolla.
Lampor, plädar från Svenskt Tenn, exklusiva tyger och gardiner och ett eget gym. Så återigen kommer vi tillbaka här. Och det är en prislapp på över 150 000 kronor.
Vad då för ett gym?
Nej, jag tror för... Jag vet inte om gymmet kostade 150 000 kronor rakt av.
Det står här i artikeln att...
150 000 för gym.
Jag kan för lite om gym, men det står ju också att man har köpt saker på Svenskt Tenn för 46 000. Och jag har inte de pengarna, men jag tänker det är inte svårt att köpa saker på Svenskt Tenn för 46 000.
Nej, men det är väl...
Alltså, köper man en liten...
En fingerborg.
Då kostar det
42 000. Då bara, du har 4 000 kronor kvar, vad ska du göra?
Så det är kanske inte så konstigt att man kanske inte har fått så mycket för pengarna. Eller mycket mängd så att säga. Men vadå, 150 000 för ett gym?
Återigen, jag känner nu också att...
Är det inte bara en sån löpmaskin han behöver?
Om jag ska håna dig för att vara en sorts försoffad farbror från förr som bara återigen tillsammans med din nya poddkollega Agnes Vold, där ni bara, ingen behöver väl någonsin gå ut och jogga, det är kontraproduktivt.
Jag klarade mig ganska bra mot statsministern i skidspåret, jag vill bara
lägga till detta.
Nu blir jag lite kränkt, ja.
Men jag har ingen jävla aning vad gymgrejer kostar, och det säger ju någonting om att säga, jag har inte tagit ansvar för min personliga hälsa. Vet du vad? Som ett svek mot homosexuella världen över. Att jag står här och är liksom obesitas definitionen. När folk tittar på mig och bara säger, nej men ni får avrätta honom. Han får inte vara en homosexuell och ta liksom mediautrymme. För det är bara liksom, he's too fat.
Men det här är väl i alla fall ett gym för 150 000. Det ger ju lite solkungsvarning, så svenskt det nu än är.
Det säger ju i alla fall, även om de nu också håller sig inom ramarna för vad en statsminister får lägga på inredning på Sagerska, så blir den här bilden återigen av att han bara säger, han gillar det här så himla mycket, och att media vet att det är de här storiesarna som vi kör och som nog läses.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och jag tänker att hela den här upprördheten som fanns kring hans 60-årsfirande som vi diskuterade förra veckan, det handlade ju i grunden inte om hur mycket det kostade för skattebetalarna eller inte, eller vad som serverades, utan det var en uppdämd sak av mingelmästaren Ulf Kristersson som har tagit det sociala samvaron till en annan nivå i sitt statsministerskap. Och det är ju lite, alltså, det går ju inte att få till det till en till liksom solkung i Sverige. Men det är ju så mycket Gustav den tredje det kan bli i alla fall.
Men det sjuka är att jag tänker så här, man försöker vrida upp det till så här, Versailles, ja, Versailles persona. Mm. Fast allt jag tänker är Sassianne. Att det är liksom så här, alltså det är någon liksom lite epa-versionen.
Nej, men Gustav den tredje i alla, det tycker jag håller. Det är ju, jag drog mig mest för att säga det, för det slutar ju på ett hemskt sätt för Gustav den tredje. Och det, jag vill inte på något vis liksom antyda några sådana saker. Det vore ju för hemskt.
Ja.
Men Gustav den tredje bedrev ju verkligen politik genom party. Och det kan ju vara ett effektivt sätt.
Alltså på något sätt, om man tänker, vad skulle den här trojkan, om det blir nu så att det blir Alexander Stubb som väljs till Finlands president, och man ser en likhet Stubb, Macron, Kristersson, vad skulle de kunna göra? Skulle de, man skulle absolut kunna tänka sig att de har ett härligt mingel där de så här enas om kärnkraftssatsningar, beställer 300 000 nya kärnkraftverk, driver på. Okej, lite oklarare hur mycket den franska liksom så här, det statsunderstödda, herregud, vi är bara protektionistiska om det kommer funka. Men man kan absolut se ett brott med till exempel den andra axeln i EUs utveckling, Tyskland.
Ja.
Olaf Scholz. Alltså hans lite så här bulldog-surhet.
Ja, okej.
Okej, förlåt, nu får vi in på liknande, för då blir det ju någon liten hopp i fransk pudel breve. Alltså, var det inte Sarkozy som kallades för Duracell-kaninen, men det finns ju någonting liknande i de här jag är en fransk person som ska komma och förändra allting, häng med nu Tyskland bara, vi har historisk skuld och jag är rädd, och man bara, okej, Tyskland, inte så jävla peppiga och på de här grejerna, och så bara, du, jag har inte sett mycket stöd hemifrån Macron eller Sarkozy.
Möjligen hak i den här trion, det är väl att både Ulf Kristersson och Alexander Stubb är ju transatlanter i själ och hjärta. Det har ju inte fransoser, fransmän varit så ofta. Och kanske också stundtals att de här två nordiska statsministern och en eventuell president då liksom inte är så intresserade egentligen av det som Frankrike gör som det som händer i USA. Mm. Och det är på sätt och vis också en fråga för den andra omgången i det finska presidentvalet. Alltså,
hur mycket kan man lita på USA?
Vad skiljer Stubb och Havis då? Ja, de är båda för NATO nu, men Havis då är ändå mer grundad i den gamla traditionella finska säkerhetspolitiken av avspänning, nedrustning, vi ska vara en röst som kan prata med alla, diplomati. Även om det där är kastat över bord så har ju han det med sig in. Medan man kan väl tänka sig att med Alexander Stubb som president, då blir det gasen i botten västerut. Och skulle det under tiden behöva liksom lyftas en lag om att kärnvapen på finsk mark, ja, då får man avskaffa den där lagen som förbjuder just det. Det kan ju folk misstänka i alla fall.
Det finns en flexibilitet där, och det finns en också skillnad på i deras personliga karaktär, tänker jag. För det var ju lite ironiskt att Ulf Kristersson säger, sitter med en kanelbulle bulla, och pratar om, nu ska vi ta fika, this is a fika, Macron, när han just ifrågasätts hela tiden på sociala medier för att inte kunna äta naturligt. Det ser konstigt ut, folk anklagar honom hela tiden för du har alldeles för mycket självkontroll och mån om att träna och liksom hålla i din persona för att vara liksom
jussi. Jag förstår inte den där kritiken, men det är...
Men förstår du när du tittar på Alexander Stubb att folk skulle liksom lite viska ätstörd? Att det finns någonting med den här triathlon-personan, att han är så här: jag har energi och jag springer fram den och jag...
Han cyklar mycket, va? Också.
Eller det kanske ingår
i triathlon. Ja, förlåt, det ingår i konceptet triathlon förstås. Ja. Jag tror bara att jag är blind för vad folk äter eller om de äter.
Det är jättefint att du inte är en sån elak tjej som påpekar det.
Jag ser hur folk ser ut.
Tänker du att Macron är vältränad?
Det är de väl alla tre?
Okej, nu kommer chocken. Och det här är bara att googla. För jag tänkte såhär, Macron och träningsrutin, det måste ju finnas någonting. Hur ser han ut liksom naken? Det enda jag hittar nu är det senaste att han har blivit lite tjock efter covid. Det här är några år sedan. Och de,
covid-mage?
Att han, ja, men så här, nej, han överkom infektion och då så hävdades det att, så här, att han har lagt på sig några extra kilon genom pondus, säger liksom Elisée Palatsets spinnisar, och bara såhär, gud vad härligt, det är jättemysigt, folk älskar honom, han är liksom lite kort i rocken men ändå liksom har en energi här. Så att det delar de ju inte riktigt likheterna.
Nej, jag tänker inte mer så mycket på vad folk äter. Däremot så är ju intensiv fysisk träning ett intressant personlighetsdrag. Alltså du var inne på Duracell-kanin, liksom förmår man, om man måste springa varje morgon eller varje dag, är det, kanaliserar man sin energi på rätt sak? Har man för mycket överenergi? Är det liksom, sprängs huvudet utav saker? Sånt tänker jag mer på.
Du känner att det här är ett sjukt drag. Du är mer så här, du borde medicinera så att du inte springer. Hej Agnes Wold, välkommen till.
Jag vill nog inte dra det till ordet sjuklighet. Jag tycker det är en intressant sak i sammanhanget. Alltså, den statsminister som har suttit längst i det här landet, Tage Erlander, han var ju inte en snubbe som sprang varje morgon direkt. Han ägnade...
Vad vet du om det här?
Ja, det vet jag. Han fick ju skjuts av Aina i bilen varje morgon. Han hade ju ingen körkort heller. Så Aina, när hon skulle till sitt jobb som lärare på Söder, körde honom från Bromma in till kanslihuset, ledamotshuset idag. Och så droppade hon av honom där och sen gick han upp och läste. Och det var vad han ägnade sina morgontimmar åt. Lyssna på BBC och läsa, och sen var han redo för dagen. De här andra, nutidens, de måste liksom ut och cykla en timme först eller springa en runda och sådär. Jag vet inte vilket som är bäst.
Du, uppenbarligen så signalerar du skriker, det här är antiintellektuellt, kom ihåg hur det var förr när folk kunde vara lite tjocka och hade en god cigarr, och fan vad vi levererade då. Policy. Vi hör dig Torbjörn.
Det är i alla fall en annan manlig personlighetstyp.
Ja, och det här med den manliga personlighetstypen, att jag tänker också att ibland kastas det ut det här lite McKinsey-konsult-auran, som jag kan alltså se både Stubbs, Macron och Kristersson liksom passa in i. Inte att de har varit, men just den här känslan av lite så här, men det är klart jag gjorde några år på liksom international management. Jag har varit runt, det är en del av det globala utav liksom.
Du menar att det är därför Kristersson hälsar Macron välkommen på Erasmus engelska?
För att överkomma det här, han vet så här att folk förstår att vi har det hemliga McKinsey-konsulthandslaget, att vi bara så här, snart ska vi gå in och titta på ett Excel-fil och då kommer vi alla upplösas i extas. Det kan mycket väl vara så. Men både i den här idén om, ja, men det här lite så här elitmannen, som, så blir det också ett ifrågasättande utav manligheten. Att när man är för intresserad av vad man äter och man tränar för mycket, ser på sitt yttre, om man har en fru som på något sätt avviker från det klassiska, att hon ska vara liksom hälften så gammal som dig och någonting, jag vet inte. Ja. Det är väl mer sen
klassiker. De heter ju likadant också, har du tänkt på det? Alltså Birgitta Ed och Brigitte.
Brigitte och Gitted. Där har vi då.
Gitted, ja, som är hennes nickname.
Ja.
Mm. Förlåt, du var på gång,
ja,
på
jag var
väldigt intressant. Det var bara jag som
så här,
avbröt.
Så kommer de här liksom ifrågasättanden så här, att jag menar, så här, deras manlighet, det kastas ut epitet som sittkissare, kastas ut massa associationer, typ så här, är det där verkligen liksom en heterosexuell människa? Det finns något väldigt så här, grundligt, det kommer mycket liksom lite mörka attacker som på något sätt vävs in i det hela. Och det sjuka är att jag också tänkt på det här, Alexander Stubb, varför får jag så här liksom lite gay-vibbare utav honom ibland? Och det sjuka är att han alltså tävlar mot Pekka Haavisto, och jag får ändå mer gay-vibbar ifrån Stubbs på något sätt.
Och, något... Pekka Haavisto lever ju tillsammans med en man och har gjort det öppet och så vidare.
Alltså skulle bli, håller ju precis på att bli famously först bög-president, första bög-öppna statsöverhuvud tills någon av de här baltländerna bara snabba på sig där och kom före.
Men nu har vi ju som Alexander Stubbe är finlandssvensk, så låter vi ju den här podden nästan som att han redan har vunnit. Men det kan ju mycket väl bli Haavisto. Och då tänker jag att är det du är inne på en yta du gärna ofta vill röra dig i. Här blir det ju en prövning. Slår bögen den metrosexuelle?
Ja.
Det är egentligen här, det är egentligen hit om det är det jag känner att det är där du rör dig, eller hur?
Jag undrar detta, och jag undrar egentligen hur mycket, som sagt, har inte så bra koll på den finländska presidentkampanjen att jag skulle kunna göra den här analysen.
Nej,
men det nämns ju att Pekka Haavisto är öppet homosexuell, absolut. Men det är inte som att han har gjort det front and center. Så här bara, gänget, det här handlar om värderingar. Vem är det som har regnbågsflaggan och ska liksom riktigt göra Putin så arg som möjligt? Det är jag, Pekka Haavisto. Utan han presenterar sig ju mer som liksom så här, jag har varit med länge, jag är lugn, jag är lite sävlig. Det är nästan så att jag skulle kunna tänka mig honom en sån här vad heter det, sån här tunik eller sånt här som kaftan som Ebbot har. En sån Marimekko-kaftan skulle han gå fram lite som en sån här vänlig morran, en lite sån här muminhen, och ändå fortfarande tänker jag inte på hans sexualitet som det mest framträdande, utan liksom en...
Det där är spännande. Nej, första gången jag, och det är ju liksom 2 år sedan som jag pratade med Pekka. Finländare, ja, i första hand om Pekka Haavisto först, för att förstå vem är det här som är utrikesminister i det land som kanske ska förmå Sverige att bli medlemmar i NATO. Det som kom till en var ordet eljest. Han är lite eljest. Och ett tag ganska länge så tänkte jag att det här var deras omskrivning av att han var gay.
Gambög.
Men sen förstod jag, att och också när jag träffade honom, att det var nog inte alls en omskrivning för det, utan det var nog en beskrivning.
Mm.
Lite eljest, lite speciell, har intresserat sig för liksom vissa saker. Och i det är han ju egentligen lite lik Sauli Niinistö, som har suttit 2 mandatperioder som president och ska sluta. Han, det är, lite eljest är en ganska bra beskrivning av Sauli Niinistö också. Så det kan ju vara en bra sak i ett presidentrace i Finland, verkar det som.
Det blir ju, som så ofta med finländarna, mycket mer poetiskt. Vi börjar någonstans i så här empati och förtroende. Sen bara, fast man undrar då kanske, vem är det som är eljest då? Hur ska vi ta till oss det här egentligen? Hur kan det bli eljest utrikespolitik? Tack för den starka finlandssvenska imitationen, Henrik Thorhammar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
någonting som man kan säga, även om det blir mycket nu så här, åh, Kristersson, pappa tunt, grandpa cringe, vad vi nu kärleksfullt kallar.
Du tänker att den här filmen är det som kommer minnas av, det är ju en uppenbar risk eller möjlighet, jag vet inte vad de tycker på statsrådsberedningen, men det är en uppenbart troligt scenario här, är att det människor i den chattande klassen kommer minnas av presidentens besök är Ulf Kristerssons hälsningsvideo.
Och man måste ju säga att om man tyckte den var jättetöntig eller inte, så kanske den hade någon viss effektivitet, för vi såg ju så här, Emma Wisner, Centerpartiets EU-parlamentariker, gjorde sin egen spin om det.
Monsieur President, dear President Macron, I am so looking forward to welcome you to Sweden. But first, let me introduce you to some Swedish things and behaviors. In Sweden, we have a saying that goes, behåll knorren på grisen. Keep the tail on the pig.
Det kanske inte flög riktigt.
Men... Nej, det kanske inte gjorde, men Ygemans.
Ja, Ygeman skulle naturligtvis vara där också.
Dear Mr. President, I heard that Ulf Kristersson send you a greeting, a hälsning. But he forgot to mention about the sjukvårdskris that this government has enforced in Sweden, where they cut taxes for the rich people and lay off healthcare staff all over Sweden.
Ja, vi har också en sjukvårdskris. Det är, alltså jag vet inte, det är ju ändå, jag tycker det är skönt när politiker slutar vara med i sitt ungdomsförbund.
Men
här har ju Socialdemokraterna, ja. Det här är ju andra gången de gör liksom ungdomsförbundsstant för att lyfta en fråga. I förra veckan så filibustrade de ju också riksdagen.
Jaha, jag trodde du skulle säga det här med TikTok-frihet var bara såhär. Kommer du ihåg att Ulf Kristersson är en sån här PK-pride-person?
Nu pratar jag om de vuxna
politikerna. I rummet.
Ja, det var ju en interpellationsdebatt med Acko Ankarberg.
Kammaren övergår då till att debattera svaret från statsrådet Acko Ankarberg Johansson, Kristdemokraterna, på interpellation 305 av Jasmine Bladelius, Socialdemokraterna, vårdpersonalens möjligheter att tillgodose patienters behov. Interpellation 306 av Karin Sundin, Socialdemokraterna, alla barns rätt till bästa möjliga hälsa och sjukvård. Och interpellation 308 av Jenan Chichia, Socialdemokraterna.
Där en socialdemokrat hade ställt en fråga. Och sen tog 21 stycken riksdagsledamöter replik på detta.
Varför just 21? Vad ska det signalera?
Precis. Det är då alla regioner. Och det tog ju en evighet. Att svara på interpellationer är ju jobbigt för ministrar i största allmänhet. Det vet socialdemokrater, de har suttit i regeringen. Men att få 1000 repliker, i alla fall 21, det leder ju till att det tar... 3-4 timmar eller något sånt där hon bara skulle stå och svara och svara och svara och svara, det kom nya. Så nära filibustrande som vi kommer i svensk politik. Och det kanske var ett roligt...
En kupp.
Det kanske var roligt. Det kanske därför jag ändå har gått och tänkt på den här sjukvårdssatsningen som Socialdemokraterna gör. Så på det sättet var det väl effektivt eventuellt.
Och redan där börjar man fråga så här, är det en sjukvårdssatsning i så att du kan berätta så här, men deras plan, hur mycket pengar de vill tillföra är så, eller menar du att så här, vi fokuserar på att prata om sjukvård?
Jag menar mer att de gör någon slags strategisk investering gentemot regeringen, politisk investering. Det finns naturligtvis, vi kan koka ner det här till att de vill ge fler miljarder till regioner och kommuner. Men det är inte där jag är, utan jag är i vad gör egentligen den här oppositionen? Alltså den här oppositionen har ju haft ganska svårt att få grepp om regeringen. Den har ägnat sig åt...
Ja, för det är väl inte en opposition, det är många.
Ja, men nu tänker jag i första hand på Socialdemokraterna. Okay. Det är väl ett av deras... problem också. Alltså ett är, ska de överhuvudtaget ha något slags samlat alternativ? Det verkar de inte så intresserade av, inte nu i alla fall. Två, vad är det egentligen de har på regeringen? Och det har ju i första hand varit, ni är ett hemskt sällskap som har haft ett möte på ett slott tidigare där Jimmy Åkesson har fått bestämma allt.
Ja.
Det har varit deras invändning mot den här regeringen i grunden. Det här har de ju varit inne på tidigare. Ni väljer skattesänkningar istället för välfärd. Alltså socialdemokrati 1A.
Mm.
Men det har ju inte riktigt fäst så starkt. Samtidigt så känns det som att att de gör den här investeringen nu, tror jag kanske har sina poänger. För människor har ju nåtts av liksom rapporter om nu sjunker ändå inflationen. Nu går vi långsamt mot bättre tider. Men i den offentliga verksamheten så är det ju eftersläpande skulder och eftersläpande utgifter som gör att det är snarare framåt våren och sommaren som de riktiga jobbiga nedskärningarna kommer komma. Och hittills så känner man ju inte att regeringen har jobbat upp ett svar på det där. Man kan ju föreställa sig att här lyckas man kanske få till från oppositionens sida någon slags 91-94 stämning.
Att det är en kris som inte samlar sig kring regeringen utan regeringen får skit för krisen.
Ja, och att vården går på knäna. Den offentliga, det blir för svagt för den offentliga verksamheten. Och att därmed Socialdemokraternas 1A, ni bryr er bara om skattesänkningar, faktiskt funkar. För regeringen valde ju i sin första budget att prioritera att höja brytpunkten för den statliga inkomstskatten. Så där har de ju liksom gjort en sån prioritering vid ett tillfälle. Därefter så har man ju med Svantesson i spetsen sagt vi kan inte sänka några fler skatter för det är så mycket inflation och det går inte. Vi måste hålla det stramt och stramt och stramt och stramt. Det skapar ju i sin tur en skuld, en politisk skuld till de egna väljarna. De borgerliga väljarna går ju och längtar efter, alltså de traditionella borgerliga väljarna, inte den nya högerväljarna. De går ju och väntar på, när kommer min skatteåterbäring då? Så fort det liksom finns något slags ekonomiskt utrymme till det, så är det väl den skulden som behöver betalas till de här, alltså den riktiga borgerligheten, den gamla borgerligheten. De som jag tycker att så här, ja, det är viktigt att man skärper rättspolitiken och det är viktigt med att vi har en stram migrationspolitik, men som egentligen mest bryr sig om skatten. Den här skatten som alltid är för hög. Staten kan inte ta så här mycket av mina pengar helt enkelt. Så då ligger ju den här investeringen politiskt ganska bra för Socialdemokraterna, tänker jag. Då kommer det funka att säga, jaha, har vi då behövt spara vad det nu är, 2000 tjänster på Sahlgrenska över tid, och här har vi liksom lagt ner vårdcentralen här och vi har lagt ner vi kan inte längre erbjuda rimlig mödravård här och så här. Så jag tror att det kan vara klokt faktiskt.
Det kan vara klokt. Det är vågade analyser här att Socialdemokraterna kan peka på ett välfärd som skulle behöva mer finansiering och få till en konflikt här om resurser. Som deras
Min poäng är snarare att jag tror att det kan funka för en gångs skull.
Ja.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men det är någonting spännande att det är när man gör 21 talare i liksom klassiska oppositionsvapnet, ställ en minister till ansvar, och man nyttjar liksom det står i grundlagen att du ska göra det här, ministern måste stå där, och nu gör man en sån här grej. Man kunde motivera det med att det är faktiskt också, det är ju regionerna som sjukvården genomförs, men redan där blir det då en sorts invändning, tänker jag, att det är ju inte alls första gången som sjukvården uppfattas vara det viktigaste för väljarna.
Nej. Det har ju varit väljarnas viktigaste fråga i 5, 6, jag vet inte hur många år, men under lång tid.
Ja, och finns det inte både liksom ett politiskt argument och typ ett sakligt argument, att det sakliga argumentet, ja men det är ju faktiskt inte alltid de nationella politikerna som bestämmer om sjukvården, utan det är ju de regionala politikerna. Du ska ju vara på en regional nivå, annars vad är poängen med att de här människorna har ansvar för någonting om man liksom inte ansvaret och fokus är på 21 olika platser?
Ja, men det är ju sant. Ja. Och, lika sant är ju att finansieringen av regioner och kommuner idag bedrivs till stor del från staten med statliga pengar. Så då är det ju ändå den statliga och nationella politiken som är ansvarig också. Och, om man inte liksom gör om hela systemet på något stort vis.
Som vissa kristdemokrater vill.
Kristdemokraterna vill det med just sjukvården. Göran Persson är ju jättesugen på att göra om det med kommunerna i sin helhet. Han är inte så aktiv politiker idag, men det är ju det han driver så fort han kommer i en talarstol. Nämligen kommunsammanslagningsreformer så att kommuner faktiskt blir skattebäriga på riktigt. Idag så är de ju liksom subventionerade av staten hela tiden, vilket gör att det faktiskt inte blir ett kommunalt självstyre. Om man tänker som Persson, alltså den som är satt i skuld är inte fri.
Ja, utan det är små klientkommuner som liksom
går och ber. Då blir det ju också i en valdiskussion så blir ju det här en nationell fråga. Men det ligger ju mycket i det du säger, att trots att det här har varit väljarnas viktigaste fråga så blir det ju ingen stor debatt. Det kan saknas kanske konflikt, men det är ju också den här, ska vi verkligen prata om det här i Sveriges Televisions slutdebatt inför valet?
Och det är väl,
ska vi inte prata om det i SVTs regionalsatsningar eller liksom regionala programs, vad de nu gör för valprogram om regionerna, det vet inte jag.
Och det är ju inte bara de mediala eller de politiska som liksom agerar elakt. Eller jag menar så att det kanske är många som tycker att sjukdomsfrågor är osexiga. Det är någonting liksom landstingsaktigt och man liksom förstår ändå inte riktigt så här. Okej, någon kommer med en pengapåse som hälls ut, men jag har aldrig i mitt liv kommit ihåg när den svenska sjukvården sa nu har vi nog med resurser, nu kan vi andas ut. Utan det är ju bara olika former utan nedskärningar, kriser, olika, lägger ner något lokalt sjukhus. Det är liksom alltid en dålig känsla, eller så här, någon bygger ett sjukhus och då är det för dyrt. Alltså, det är aldrig någonting bra och positivt, eller så här, oj vad de levererar och här blir faktiskt här.
Jag förstår vad du menar, men det som har varit samtalsämne är också en av väljarnas viktigaste frågor, men kanske inte den viktigaste, men det som har varit samtalsämnet är ju migration och frågor kopplade till migration på olika sätt. Och jag vet inte om man har kunnat säga att det har varit så roliga saker.
Men vadå? Nej, men det är ju sexiga frågor. Det är ju på något sätt ändå så här värderingsfrågor som är på något sätt, vad är du för sorts människa? Är du en god eller ond? Vem är det egentligen som bryr sig om Sverige här? Det finns någonting väldigt lättare att förstå kanske än bara, vi skickar x antal miljarder som är de knutna till en viss reform eller inte, och kan vi verkligen lita på att de här människorna på lägre nivåer kommer att använda de här pengarna på rätt sätt? För det här blir ju då ett sorts mot svar från den högra sidan, det är ju att prata om Jens of Sweden.
Du vill prata om MP3-spelare.
MP3-spelar entreprenören, som jag tyvärr inte kommer ihåg namnet på nu, men förutom att den heter Jens då.
Och som hade det här bolaget Jens of Sweden, ja, som gjorde MP3-spelare på den tiden, som man hade en sån.
Som musik var någonting som spelade roll. När nu det är fan bara AI.
Var fortfarande liksom rockjournalistiken stor när MP3-spelaren hade kommit? Eller var det inte just det som dödade det?
Oj. Den här rockrasismen som jag hör nu mot poptimisten Torehammar. Jag bara, ursäkta mig, var inte 00-talet det finaste?
Vi kan lika gärna kalla det popjournalistik om du vill. Det stör mig inte.
Okej, vi passar den frågan. För egentligen vad entreprenören Jens ville göra är ju att titta på så här. AI kan titta på alla kommunfakturor och hitta när det avviker. Och då tittar man lite närmare på alla de här tiotals, miljontals fakturorna. Och då snabbt tyckte han att hittat massa fel. Titta hur kommuner bara fortsätter att beställa utan att det levereras. Man har liksom inte det här tänket i den offentliga sektorn som vi i businessdrivna delen har och fattar att pengar måste insatt. Alltså, vänsterdiskussionen är ju bara så här, det måste hällas på pengar.
Ja,
det handlas om pengar. Och ja, då kan högern säga, om de inte säger så här, jag vill att folk ska ha mindre sjukvård, och det är ju en ganska opopulär politisk position.
Ja,
då får
det
man säga.
Skulle man väl kunna säga är precis som du sa, migrationen. Det är ju en tydlig värdering.
Ja.
Och kanske ganska sexigt på sätt och vis att ha den, en sån konflikt. Både från höger men kanske särskilt från vänster.
Och bara, ja just det, det skulle vara kul med här, någon sorts nyliberal som bara säger, vet du vad som är problemet? Det är, du tar inte ansvar. Det finns för mycket sjukvård som gör dig lat.
Ja, under ytan finns väl det där egentligen i debatten. Alltså en fråga om vad då, ska man verkligen få hur mycket vård som helst? Ska man inte klara av att sköta sin egen hälsa under sitt liv? Göra egna val, gör andra val, få andra resultat. Som Ebba Busch sa om en helt annan sak i och för sig. Men jag vill ändå testera henne på det.
Alice Teodorescu och Måwe också. Att göra rätt, inte bara liksom vara rädd för konsekvenserna.
Just det. Spring lika mycket som Ulf Kristersson så kommer det inte kosta så mycket i vården.
Precis.
Inte det argumentet i grunden.
Gör triathlons som den goda här Stubbs. Det blir svårt med det här franska då. Att så här, titta på hans extra kilon, titta vad han ser hälsosam ut nu. Det är ett sånt kul spin. För en fråga.
Men... ja. Den här innovationen och AI-drivna granskningen som Jens of Sweden driver, den är ju väldigt intressant. För en gångs skull skulle ju det faktiskt kunna leda till att den här diskussionen mellan höger och vänster, mer pengar eller det finns faktiskt sparutrymme, kan bli mycket konkretare. Mm. Och kanske ta sig ner till, ja men vad är det då som ska väljas bort? För det är dit aldrig den nationella diskussionen hamnar, utan den hamnar ju i regioner och kommuner. Och där försvinner samtidigt liksom den ideologiska spänningen och det som spelar roll i ett nationellt val. Så jag vill tro på tekniken här och tänker att den där innovationen kan driva fram en mycket mer intressant sjukvårdsdebatt.
Och kanske det också blir... Om det blir hemska konkreta resultat, försöker jag tänka mig här att även nästa år, alltså 2025 är ju fortfarande, behövs ju det betalas in extra mycket till pensionsavsättningar till exempel, de här inflationsdrivna kostnaderna. Om fortfarande nedskärningarna då blir akuta så att folk märker av det här och tillskriver det, rätt eller fel, den sittande regeringen, då kanske det bränner till ännu mer. Att man ser den här konkreta problematiken här och inte känner att så här, men just min region hade en jättekonstig satsning på konsulter som någon tidning skrev. Eller du vet, idén om att så här, de får pengar fast de felanvänder dem.
Ja, men den idén har ju, alltså högern har ju en stor möjlighet i att använda det där, tänker jag. Mm. Och då blir ju också diskussionen, det är det jag menar med att den blir intressantare, för att den blir mer konkret. Högern kan ha bra case, men kan heller då inte bara säga, jo men det finns utrymme, utan då måste de ju visa på vad är det vi vill ta bort, och då kan vänstern säga, ja vi förstår det, där var ju slarvig upphandling, men det leder, er nedskärning leder också till XY. Och så blir det knattefotboll 1985 av allt igen.
Precis, och då kommer väljarna vara med i allt det här. För det finns ju också ett annars jättetydligt svar som inte handlar om att så här, men höger måste lägga pengar på skattesänkningar, utan det är ju VÄB. Det är ju en vårändringsbudget som ju per definition nästan inte kan handla om stora liksom skattesänkningar, för det avgörs på höstarna. Och då skulle ju kunna komma ett större tillskott.
Ja, det kan det ju.
Sjukvården.
Och då blir det ju, allt det här sker ju in i den grundläggande frågan som vi har pratat tidigare om. Alltså finanspolitiskt ramverk, hur offensivt och hur expansivt ska det vara? Vad tycker egentligen Ulf Kristersson och vad tycker egentligen Elisabeth Svantesson? Tycker de samma? Alltså det finns ju någon slags konstig situation nu där han framstår som lite mer vänster eller spender.
Ja, jag tror det är för att han inte vill ha bilar i Stockholms innerstad. Utan
nej.
Jag
släppte metrosexuella nu.
Ja.
Och Svantesson framstår som mer klassisk liksom, finansminister Höök. Egentligen en socialdemokratisk finansminister. Så här, säger nej till allting. Mm. Allt som verkar gott och trevligt och roligt. Jag bara säger nej.
Mm.
Men skulle den konflikten avgöras så småningom i liksom Kristersson-riktning, det är ju många partier och krafter som drar åt det hållet, då är det ju också så att mycket talar väl för att den här regeringen skulle väl snarare prioritera andra investeringar. Alltså när Ebba Busch säger att hon vill låna till saker, så är ju inte det att låna till, vad jag förstår, driften av och verksamhet i sjukvården, även om hon tycker sjukvård är viktigt. Utan det är ju till vägar och infrastruktur och kärnkraft.
Kanske roligare byggare Busch-projekt.
Ja, kanske framförallt kärnkraft. Och när liksom hela Kristerssons närmsta krets samlas upp i Sälen, så är det ju inte kanske sjukvården de känner att de skulle bränna pengar på om de fick...
Det är leksaker till pojkarna.
25 miljarder över i statsbudgeten som de inte visste riktigt vad de skulle göra med. Det skulle ju hamna i en försvarsutbyggnad på något sätt.
Mm. Jag tänker att det är ju spännande att vi skulle kunna få en fråga som inte är kulturkrigig eller bara rakt av migrationsbaserad. Nu har vi inte ens varit inne på att... Det kan ju också kännas att, ja men vet du vad, vi kommer driva på för mer resurser till sjukvården. Det kommer vi se till att blockera de här alternativa sätten. Och då liksom falleras ju kanske lite Socialdemokraternas
sjukvårdsattack
på det här. Men jag tänker att precis då som många beskriver Socialdemokraterna, att de ändå vill prata också, inte bara den här sjukvårdsattacken som du, eller förlåt, sjukvårdskrisen som du nu minns så väl, när det görs som en liten 21 personers interpellationstalningskupp, liksom den sätter sig så bra på den mediala agendan, så är ju sossan också pratar om migrationen och ska be om ursäkt. Och det är ju enligt vissa då i den partiet är så att vi måste få ur oss det här nu så att det blir 1-1, så att vi inte får liksom när vi väl kommer till valrörelsen, så då måste vi ha kunnat på något sätt göra ett case för väljarna att så här, vi har ändrat oss, vi har gjort fel, vi har insett our ways här. Och då är ju frågan om liksom extra pengar i vår ändringsbudgeten och poängtera att det finns också slöseri i kommuner och regioner funkar för liksom borgerligheten åtminstone att säga så här, ja, 1-1 på sjukvården, vi är inte så himla farliga.
Absolut, det blir kul att se.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.